Du lyssnar på Elden av Daniela Krin i översättning av Aimé Delblanc, uppläst av mig, Jessica Pellegrini. Motstånd är ett grundelement i det mänskliga varat. Ernst Cassirer. En fredag i augusti går Rahel Wunderlich med snabba steg på Schnitzerstrasse fram mot Martin Lutherplatz. Hela vägen känner hon sig lätt, nästan tyngdlös, och går raskt om de flesta fotgängarna. Pappersarbetet på mottagningen har hon klarat av, vattnat blommorna och lagt fram en lapp med information till lokalvårdaren. I sin favoritbokhandel köpte hon en bok som hon blivit rekommenderad, och en av Elizabeth Strout, som länge stått på hennes önskelista. En mor-dotter-historia som höjts till skyarna. Peter borde vara hemma om drygt en timme. Han har skrivit till henne från en vingård i Radebeul, skickat bilder på olika grå och vitburgunderviner och frågat om hon är införstådd med hans val. Hon hade dessutom önskat sig en scheurebe och fått ett kort okej till svar. I farstun tömmer hon brevlådan och går igenom posten. Reklam för en ny pizzaleverantör. Räkningen från målaren som nyligen renoverade köket. Ett formellt brev från staden. Hennes bötesavi efter fortkörningen för ett par veckor sedan. 90 euro plus 25 euro avgift och en prick i lämplighetsregistret. Det hade kunnat sluta värre. Hon hade ju faktiskt kört mot rött ljus. Rahel går upp för trapporna till andra våningen i det gamla huset och lägger breven på byrån i hallen. Medan hon tar av sig skorna ringer telefonen i hennes rum. Hon tvekar ett ögonblick. Egentligen behöver hon gå på toaletten, men hon tycker sig höra en broska i ringsignalen som inte tål någon väntan. Hon måste sätta sig ner under samtalet. Med bruten röst berättar mannen i telefonen att fritidshuset som Rahel bokade för flera månader sedan har brunnit ner. Efter att ha varit i familjens ägo i nästan ett århundrade var nu huset i bergen för alltid förstört. Rahel känner ingen empati. Medan mannen pratar på, informerar henne om hur hon kan få tillbaka handpenningen och föreslår ett annat boende, tänker hon inte en sekund på ägarens förlust, utan bara på Peter och hans min när hon berättar det här för honom. Då tar ni alltså semesterlägenheten i byn, frågar mannen nu helt affärsmässigt. Nej, säger Rahel. Var så snäll och betala tillbaka pengarna. I nästan två månader hade de letat efter ett hus som detta. Redan i början av året, när de första rapporterna om viruset kom, hade de kommit överens om att stanna i landet över sommaren. Det var den perfekta fullträffen. En stuga i Oberbayern, i Ammergau-Alperna, helt ensligt belägen på en ängssluttning. En brunn med pump och ett stenkar runt omkring. Man kunde endast ta sig dit via en knagglig slingerväg genom skogen. Inget internet, ingen tv. Ingen förstörelse. I flera veckor har Peter studerat kartor och planerat olika vandringsvägar. Han har köpt dyra vandringskängor, en ryggsäck för dagsturer, t-shirts och byxor i ett regnavvisande material som torkar snabbt, en förstklassig jacka från en firma i Schweiz och speciella fotstabiliserande sockor. Även Rahel har kostat på sig en dyrbar utrustning och som förberedelse för alla vandringar har hon tränat så gott som dagligen. Om tre dagar skulle de ha åkt. Helt omöjligt att under så kort tid hitta något liknande. Inte i år och inte under rådande förhållanden. Utan någon större förhoppning anger hon sina önskemål på en nätsida med sommarhus. Inga träffar. Hon försöker på en annan sida. Samma resultat. Så går hon in på sidan med bergstugan. Hon klickar fram bild efter bild. Från pelargonierna i balkonglådorna till den lilla verandan med utsikt över bergsmassivet mitt emot. Och sen tillbaka till huset. Den här gången ur ett annat perspektiv. Därefter till brunnskaret av sten.